medellivslängden har sjunkit för första gången sen pandemin, då den sjunker av det skälet. Och det här går ju i linje med hur man från rysk statistik, hur man från rysk sida har mörkat också andra obekväma siffror, till exempel kring Putins popularitet och så vidare. Det är ju i så fall ett tecken på att det här är naturligtvis ett orosmoln i Ryssland, där Putin hela tiden pratar om vikten av att befolkningen växer, blir starkare, men i realiteten så blir det precis tvärtom på grund av Putins eget agerande.
Tack Johanna Melén, tack också Fredrik Wesslau. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Vi är tillbaka om en vecka med ett nytt avsnitt. Och det avsnittet spelar vi in på poddfest på Fotografiska i Stockholm. Kom gärna dit den 29 mars om ni har vägarna förbi. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.
Och du kan även ta del av evenemanget i appen Sveriges Radio Play. Klockan blir 3. Vi får nyheter i P1.
Här är Ekot. Polisen vill slopa åldersgränsen för så kallade preventiva tvångsmedel. Även barn under 15 år ska kunna avlyssnas utan misstanke om brott. Rikspolischef Petra Lund.
Jag tror att allmänheten och föräldrar framförallt verkligen skulle föredra det om vi kan förhindra att barn dras in i brottslighet.
För ett par år sedan fick polisen rätt att använda så kallade preventiva tvångsmedel, men bara mot straffmyndiga, alltså personer över 15 år. I julas presenterades en utredning som kom fram till att det inte är en bra idé att polisen ska få använda sådana här preventiva tvångsmedel även mot personer under 15 år. Barn är särskilt känsliga för integritetsintrång enligt utredningen.
När det gäller kommunikation mellan barn, då menar vi att då är inte integriteten så stark. Man kan jämföra med vårdnadshavare om man har en 12-13-åring hemma, att man vill ha koll på vad de gör i sin kommunikation.
Polismyndigheten lämnar idag in sitt remissvar där den framför just de här synpunkterna.
Rapporterade Simon Andrén. De omdiskuterade italienska migrationscentren i Albanien kan komma att användas av Sverige för att hantera personer som ska utvisas. Det säger migrationsminister Johan Forssell till TT. Forssell, som är på plats i Italien, säger att om de, alltså italienarna, är intresserade av det och har möjlighet att låta fler länder vara med, så är det klart att det kan vara intressant för Sverige. Forssell träffade Italiens inrikesminister Matteo Piantedosi i Rom i onsdags, och då pratade de bland annat om det avtal som Italien har med Albanien. Nu pågår en domstolsbehandling i Italien om vilka som ska skickas till centren. Det var Ekots nyheter.
P1, Sveriges Radio. Här väntar nu nära nog en timme om kultur från torsdag eftermiddagen.
På sin 16-årsdag så lottas Heimich fram som deltagare i Hungerspelen. En strid på liv och död med andra ungdomar i den dystopiska republiken Panem. Så här börjar den nya femte delen i Susanne Collins succéserie, som sålts i över 100 miljoner exemplar och sägs ha förändrat hela genren böcker för unga vuxna. Vad är det som lockar? Det får du reda på här i torsdagens P1-kultur. Jag heter Lisa Wall. Ja, det är en av de senaste årens mest sålda bokserier, Hungerspelen. Och nu är del 5 ute. Och det är en så kallad prequel, alltså en förberättelse. Den heter Sunrise on the Reaping och utspelar sig 24 år innan den mest kända huvudpersonen Katniss Everdeen kommer in i spelet. Reaktionerna på boken har varit lite blandade, men alla tycks ändå vara överens om att Collins har skapat ännu en bladvändare. I en studio i Göteborg så finns Emily Rosenthal. Hallå där!
Hej!
Hej! Du är ett fan av den här bokserien.
Jajamän.
Vad får den dig att känna?
Oj, det är så blandade känslor med Hungerspelen. Den går ju från väldigt fin kärlek till misär och spel på liv och död. Det finns verkligen allt mellan sidorna.
Mm. Vad tyckte du om den nya boken nu då?
Jag ska vara ärlig, lite skeptisk innan. Jag var lite rädd att det skulle bli liksom en bok bara för att det skulle släppas en bok. Men jag blev ändå glatt överraskad. Det fanns väldigt mycket inom boken. Jag var lite sådär, hade önskat att det fanns mer.
Du hade velat läsa längre.
Jo, men precis. Jag vill ju liksom gräva ner mig i allt.
Hur går det då för den här 16-årige Hamish?
Det går ju lite rent ut skogen för honom. Det går inte så bra. Mm. Vi vet ju lite sen innan att det är han som överlever i alla fall, i och med att han är med i de senare böckerna. Men riktigt vad som händer däremellan visste vi inte riktigt. Och i boken får vi veta att det lilla vi har vetat sen innan, det är inte riktigt sant heller.
Ah. Mm. Ja, för dig som inte tillhör målgruppen unga vuxna eller inte har koll på detta nutida gladiatorspel, P1-kultur Sara Ek ska förklara Hungerspelen för dig.
Happy Hunger Games! And may the odds be ever in your favor.
Hungerspelen, den första boken i den amerikanska författaren Suzanne Collins dystopiska succé-trilogi, kom 2008. Uppföljarna Fatta eld och Revolt släpptes de följande två åren. Böckerna utspelar sig i det framtida landet Panem, som uppstått i spillrorna av Nordamerika efter krig och naturkatastrofer. Landet är uppdelat i 12 distrikt som styrs diktatoriskt av det rika Kapitolium. Årligen tvingas 24 ungdomar, två från varje distrikt, att i livesändning mörda varandra i en arena. Det är just det som kallas Hungerspelen. 3, 2, 1. Trilogins huvudperson, den 16-åriga Katniss, bor i det 12:e och fattigaste distriktet. När hennes syster väljs till Hungerspelen tar Katniss hennes plats istället.
I volunteer as tribute.
Men böckerna handlar om mycket mer än ett modiskt reality-program. Under trilogins gång hamnar mer och mer fokus på totalitarism, uppror och politiska strategier. Böckerna blev snart film och jämfördes direkt med jättar som Harry Potter. Hundratals fans tältade utanför biograferna under filmens öppningshelg. Rollen som Katniss blev ett genombrott för skådespelaren Jennifer Lawrence, som ett par år efter filmerna var världens mest välbetalda kvinnliga skådespelare.
No, those films changed my life.
Trilogin blev också startskottet för en våg av dystopisk litteratur och film för ungdomar, med bland annat Divergent och The Maze Runner.
Let's go!
De senaste åren har Hungerspelen blivit aktuell igen. År 2020 kom den fjärde boken, Balladen om sångfåglar och ormar. Även den filmatiserades 2023, då Hungerspelen-böckerna sålt i 100 miljoner exemplar världen över. Och nu kommer alltså den femte boken i Hungerspelen-serien, Sunrise on the Reaping, som alltså saknar svensk titel. Precis som i den fjärde boken så utspelar sig handlingen innan trilogin. Och det är Katniss spelmentor Hamish som är huvudperson.
Embrace the probability of your imminent death.
Ja, det var Sara Ek som berättade alla fakta du rimligtvis kan behöva om veta om Hungerspelen. Här i studion har jag också fått sällskap av Karin Nyqvist. Du är docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet. Undervisar i barn- och ungdomslitteratur också bland annat. Välkommen till P1-kultur.
Mm, tack så mycket.
Har ni Hungerspelen på läslistan på universitetet?
Ja, det har vi.
Varför?
På barn- och ungdomslitteraturen. För att det är en viktig ungdoms dystopi. Mm. Det var ju en genre som kom där med Suzanne Collins, eller ja, det kan man diskutera, men den fick ju ett sånt enormt genomslag och anledningen till att vi har med den, det är väl för att den kombinerar det här att den använder sig av välkända berättelser och liksom förskjuter och förändrar dem lite grann. Och att den är så otroligt samtida. Alltså 2008 får man säga då.
Mm, just
det är ju ganska länge sedan ur ett sånt här perspektiv.
Vad är det hon gör, Suzanne Collins, i de här böckerna? Vad ska vi prata om hennes liksom, språk och så?
Ja, det hon gör är ju att hon presenterar oss för en hjältinna som vi kan identifiera oss med och älska och vilja vara som. Mm. Katniss Everdeen, hon är ju en vanlig tjej, och det ska man vara i de här böckerna. En vanlig tjej som ju är jätteovanlig, fast hon förstår inte det själv. Andra ser ju det, för att det är ju en dödssynd att vara fåfäng också i den här typen av böcker. Hon är ju inte det. Hon är ju jättevacker och jättestark och jätte allt möjligt. Men hon är också en vanlig tjej och som hamnar i något extremt ovanligt då, och som klarar ut det väldigt bra. Och det är hon som berättar. Vi följer henne väldigt nära. Det är hennes tankar vi för hela tiden. Så att vi befinner oss liksom i henne. Och då befinner vi ju också oss i de här hungerspelen.
Just det.
Så att det blir så enormt spännande. Det är liksom inte en vuxen röst som berättar fram lilla Katniss då.
Emily, vad tycker du om Katniss?
Oj, det jag tycker är så gripande med henne är att hon har liksom fastnat i någonting som är så mycket större än henne själv. Hon är inte någon utvald karaktär eller utvald person så som det kan vara i många andra böcker. Utan hon har liksom lite mot sin vilja fastnat i det här stora, så stort som revolution och statskupp och så liksom. Ja, men att hon i grund och botten bara är en osäker 16-årig tjej som bara försökte skydda sin familj.
Vad är det för olika teman som finns i den här serien, Karin?
Jag tror att en sak som har gjort en väldigt, alltså som gjorde att den fick ett sånt genomslag, det är att den handlar om att betrakta och bli betraktad. Och det är ju någonting som är, alltså, vad är det vi sysslar med hela tiden? Vi tittar på andra människor på tv, på sociala medier och så vidare, och vi tittar på verkliga händelser, halvverkliga händelser och fiktion. Mm. Och det blandas för oss på ett väldigt underligt sätt. Alltså med reality tv, nyheter, verklig död, fiktiv död och så vidare. Det är någonting som hon liksom håller fast vid här, tar fasta vid Suzanne Collins. Och sen också detta att hela tiden veta att man är betraktad, och det finns ju någonting njutningsfullt och någonting otroligt olustigt i det.
Mm. Vad ser du för teman, Emily?
Oj, det är väl lite liknande det här. Men också mycket gemenskap. Katniss är väldigt så här, hon proklamerar sig själv som självständig, men gång på gång så bevisas det för läsaren att det går inte riktigt att klara sig helt ensam, och hon måste öppna upp och släppa in folk, motvillig som hon är. Men den här gemenskapen genom det svåra tycker jag är genomgående genom alla böcker.
Mm, jag håller med.
Om du skulle ankra den här bokserien då lite grann i litteraturhistorien, vad är det för tradition hon skriver in sig i här, Susanne?
Ja, hon använder ju allt som finns på något vis och blandar och ger. Hon har ju det dystopiska, med den skillnaden då att dystopin liksom inte riktigt slutar illa. För det här är ju beskrivet för ungdomar. Alla går ju liksom inte under, men det händer någonting underligt. Hon använder sig av romance-genren. Här finns ju triangeldramat med Gail och Pita, och vem bägge två åtrår henne.
Det är två pojkar som också är med och tävlar där då. Ja,
nej, inte riktigt.
Nej, okej. Okay.
Men en pojke hemma i byn, en pojke hon tävlar med. Ja. Mm. Och vem ska hon välja av de här? Det underliga är då lite grann att det är ju inte en romance, för att den enda som hon verkligen älskar, det är ju lilla syster Prim. Mm. Men pojkarna älskar ju henne. Och ja, hon slits mellan de två. Och det slutar liksom inte heller som en romance ska sluta. Hon använder ju sig av äventyrsromanerna. Alltså det här är liksom Robinson-temat. Den här arenan, det är ju som att vara strandad på en öde ö. Och hur ska man hitta vatten? Det är jättespännande. Mm. Science fiction, alla de här jättesnabba tågen, övervakningen, hur går det till, muterade varelser. Här finns en massa spännande grejer att liksom fascineras av också. Men Suzanne Collins, som liksom gör en egen sallad av detta som blir väldigt, väldigt spännande och medryckande. Och sen också det här att det är barn som dör. Det är ju otroligt starkt alltså.
Ja, alltså jag får lite panik av bara tanken att jag ska läsa böcker eller se filmer om barn som ska döda andra barn. Det här våldet är ju ändå en väldigt stor del i serien. Hur ser du på det, Emily?
Jo, det har du rätt i. Det är hemskt. Men jag tycker att Susanne Collins hanterade på ett väldigt fint sätt. Mm. Det blir varken avdramatiserat eller romantiserat, utan det får den tyngd. Det tar den plats det behöver och det har den påverkan på karaktärerna man kan förvänta sig.
Mm. Och sen är här ju också detta att de här barnen, de är ju de vuxnas leksaker. Det är ju, och det är ju det också som gör Katniss så gripande och stor, eller så att säga för läsaren, det är ju att hon står ju upp mot en övermakt som ter sig oövervinnlig, alltså den här totalitära staten där hon är då barnet som ställer sig upp och säger sanningen. Och den figuren har vi ju både i fiktionen och sen också
och i sagorna.
Och i sagorna. Och ja, vad är Greta Thunberg till exempel? Hon är ju en verklighetens Katniss Everdeen på ett sätt.
Emily, är det politiska böcker tycker du?
Absolut. Det tycker jag genomsyrar allihopa.
Hur då?
Jo, men det är ganska komplexa tankar och teorier hon väver igenom i ett lättläst format. Mm. Men på samma gång dumförklarar hon heller inte läsaren. Hon tar ofta inspiration från tidigare krig och konflikter som hon redogör i olika intervjuer och så. Men det känns aktuellt och träffsäkert i böckerna.
Just det.
Även om det presenteras genom fiktion.
Hungerspelen sägs ha förändrat ungdomslitteraturen. Hur, Karin?
Efter de här böckerna så kom det ju en mängd såna här, som nämndes så fint i faktarutan också, med just den här starka hjältinnan, ofta ibland hjälte, men och i serie, och just det här att man blandar det dystopiska, romantik och så vidare. Och sen tänker jag också att det har förändrat i och med det här att man ska leta efter den nya supersuccén hela tiden. Så ur ett mer, vad ska man säga, litteratursociologiskt perspektiv. Det som är lite annorlunda, det är ju att 2008, då hade vi inte den här TikTok-grejen som är nu. Så nu blev ju succéerna till på ett annat sätt, tänker jag.
Emily, ska du läsa också nästa bok om det kommer en till?
Såklart.
Såklart. Det finns ingen risk att Collins liksom skriver för många och förstör sin egen skapelse.
Jo, jag är ju lite livrädd för detta. Det var ju den rädslan jag hade inför den här boken. Att ajajaj, nu kanske det är för pengarna eller någon annan motivation. Men jag tänker man får lita lite på att hon har lyckats hittills och lyckas hon säkert igen. Men jag kände nästan lite, hade det på känn när jag läste boken, att nu knyts det ihop lite för fint här. Nu.
Så nu kanske det är över. Tack så mycket, Emily Rosenthal, läsare av Hungerspelen. Tack så mycket, Karin Nyqvist, docent i litteraturvetenskap. Boken heter Sunrise on the Reaping. Den är skriven av Susanne Collins. Den finns ute nu i översättning av Lena Jonsson och Maggie Andersson. Vi ska fortsätta med dystopiska skildringar, men nu med väldigt stark verklighetsförankring. Just nu pågår en av Europas stora dokumentärfilmfestivaler i Köpenhamn, Copenhagen Docs. Och i programmet så kan man märka hur samtidens geopolitik läcker in i filmerna som visas. Vår reporter Felicia Frithjof, du har varit där. Hur har det varit hittills på årets festival?
Det har varit intensivt kan man säga. Mm. Det är över 200 filmer som visas i programmet och de visas över hela stan i Köpenhamn. Och utöver filmerna så är det också utställningar kopplat till festivalen och mängder av panelsamtal och debatter kopplat till, ja, inte minst till filmernas teman.
Mm. Hur märks då världsläget i programmet?
Ja, men det märks både i årets stora festivaltema som är Right Here, Right Now, och det handlar om mänskliga rättigheter. Det märks också i att många dokumentärfilmare förstås valt att rikta blicken mot Ukraina och säkerhetsläget i Europa.
Just det. En av de filmerna som visas är den ukrainska dokumentären My Dear Theo, där dokumentärfilmaren Alisa Kovalenko lämnar sin familj för att bege sig till fronten. Vad är det här för en film, Felicia?
Men det är en speciell och väldigt personlig film som då är uppbyggd kring brev från en mor till sin lilla son då från fronten. Det är dokumentärfilmaren Alisa Kovalenko som då när den fullskaliga invasionen bröt ut bestämde sig för att frivilligt ge sig ut i strid. I filmen får vi då också veta att det var ett löfte hon hade svurit för sig själv 2014 när hon skildrade kriget i östra Ukraina och faktiskt blev tillfångatagen av ryska soldater. Att den dagen kriget kommer till hela landet, då ska hon ha vapen i hand, inte en kamera. Men hon har ju förstås kameran med sig och det här ger ju ett unikt inifrån perspektiv från skyttegravarna. Och vi kan lyssna på vad hon själv sa till mig om när hon insåg att hon hade fångat något speciellt med sin kamera.
Ja. It's unique because I was not as a filmmaker on the front line and I didn't film things as a filmmaker. So it was this unique perspective from a soldier, from the trench, because no one director will not film insects, for example, in the trench or like the like or leaves hours of landscapes, because it was my perspective. When you sit in the trench, what you can see, it's like trees, fields, faces of your brothers in arms.
Med ett unikt perspektiv, säger hon där.
Ja, och hon säger ju också att en filmare eller en journalist som åker till fronten hade ju kanske inte filmat insekter och landskap. Men det här är också en del av verkligheten i krig. Väldigt mycket väntan.
Vad är det hon vill visa upp och diskutera och lyfta med den här filmen?
Hon sa till mig när vi träffades att när hon då kom på att hon kunde göra en film av det här och använda sig av breven till sin son, så blev filmen en sorts personlig hyllning till föräldrar i krig just. Hon är ju inte ensam om att vara ute och strida för sina barns skull. Det finns många soldater som har familj där hemma. Och hon ville visa just den emotionella sidan av krig och vi kan lyssna på vad hon sa om det.
Talking about war, we often talking about events and actions, and we see all this news, reportages, and but often we don't see what's behind it, what we feel, what's our emotional experience, and it's something that camera cannot capture. And I thought that it maybe it's first time I have this unique opportunity to talk from this very personal and emotional perspective through the letters I wrote for my son.
Hon vill visa på känslorna, Alicia Kovalenko. Blev du berörd av filmen?
Jag blev oerhört berörd och jag tror att många som kanske själva är föräldrar skulle bli ganska berörda av just det här beslutet. Och det är ganska intressant att se på sin egen reaktion där. Därför att det är ju som också framkommer i filmen väldigt många soldater som väljer att frivilligt strida även fast de har barn. Men det här var också en intressant att reflektera kring sin egen reaktion kring det.
Hur Ukraina-kriget har påverkat resten av Europa skildras i flera andra filmer på Copenhagen Docs. Bland annat i den norska filmen Facing War. Hur berättar den om läget i Europa?
Den filmen följer NATOs förre generalsekreterare Jens Stoltenberg under hans allra sista år där han blev övertalad att fortsätta som generalsekreterare för NATO. Och det är förstås ett inifrån perspektiv från väldigt intensiva och dramatiska politiska skeenden.
Mm. Och det finns också en svensk dokumentär, nu är jag lite osäker på hur den ska uttalas, The EU-Ukrainian kanske?
Precis så.
Ja, där får vi följa Ukrainas strävan då att bli en del av EU.
Now when I travel to some European capitals, I feel really sorry that I look normal. We're like functioning, but at the same time we're living in darkness.
Vad är det här för en film, Felicia?
Det här är en film som liksom Facing War också skildrar storpolitiken inifrån genom en huvudperson. I det här fallet så handlar det om Ukrainas EU-minister Olga Stefanishina som den svenska dokumentärfilmaren Viktor Nordenskiöld har följt under en väldigt dramatisk period där Ukraina ansöker om medlemskap 4 dagar efter den fullskaliga invasionen, och hon får då ett enormt ansvar på sitt bord att baxa igenom reformer i Ukraina samtidigt som det är fullskaligt krig, och hon ska dessutom övertyga ledare runt om i Europa att Ukraina bör bli medlemmar i EU.
Mm. Vad fick du för intryck av filmen?
Jag fick känslan av hur enormt svårt det måste vara att hela tiden försöka stänga av sin egen trötthet på något sätt, sin krigströtthet. Och jag måste bara säga att jag blev otroligt imponerad av hennes arbetskapacitet. Mm. Jag kände själv att jag fick utmattningssyndrom av att bara se 20 minuter ur en dag ur hennes liv.
Tack så mycket, Felicia Frithiof. Vår reporter på Copenhagen Docs-festivalen. Den pågår i Köpenhamn till och med söndag. Eva Dahlgren är en svensk musikikon. Hon började göra musik på 70-talet, slog igenom på allvar slutet av 80-talet. Och nästan alla kan nynna med i En ängel i rummet eller Jag klär av mig naken. Imorgon släpper hon nytt, på engelska, Alphabet City Songs, Lost and Found Album. Och det var i en låda i molnet som Eva hittade 10 sånger om en tid som flytt, men som ändå sa något om henne, USA och livet just nu.
Jag hade ju skrivit de här under tiden som Eva och jag bodde i New York. Det var 2010 som vi flyttade dit. Jag var 50 år och sådär. Och det var en omställning i mitt liv att flytta dit. Men de hade legat i den där lådan. Jag skickade dem till min producent och sa så här, är de här bra eller är det bara nostalgi och liksom gamla minnen? Eller vad är det här för någonting? Och så fick jag tillbaka. Jag får rys på ett bra sätt. Det var bra att han lade till det där andra på ett bra sätt. Oh, I remember the world was so small, the universe inside always to burst, but it will be okay, I told you it will be okay. Så att då så bestämde jag mig för att göra en snabb inspelning på dem här. Så att jag hyrde ett stort rum på Filmhuset i Stockholm. Och sen så kallade vi in bandet och så ställde vi upp oss i en ring. För jag hade ju inte kvar så här originalfilerna från Logic och så, utan jag hade bara demosarna så här. Så vi tvättade bort musiken och hade kvar min röst. Och sen så kunde de spela till den. För jag ville liksom inte sjunga, för det blir en annan grej när man ska sitta och sjunga samtidigt och samtidigt lyssna på sina musiker om vad de gör. Så här. Ja, du vet, melodislingan går lite annorlunda där. Det hör man inte när man är inne i musiken. Man tänker inte på det. Så därför var det så himla bra för mig att jag kunde bara sitta och höra så här hur det blev. Bara njuta av allting. Så det var fantastiskt. Så vi gjorde hela albumet på 4 dagar. Och sen så tog vi inspelningarna och så sjöng jag med nere i Johannes studio efteråt. The sound of a last hello. Thick as December, rivers flow. Väldigt härlig inspelning, och det var länge sedan som jag gjorde en inspelning på det sättet. Live, är den här tagningen bra? Ja. Eller ska vi ta en till? Ja, vi gör en till då. Det är väldigt härligt. Man känner att nu satt den.
Fanns det utmaningar i liksom att skaka liv i gamla minnen eller gamla upplevelser som du har pratat om, att du är väldigt visuell, liksom hittar de där gamla filmerna i kartoteket?
Ja. Det går förvånansvärt lätt. Och du vet, att jag skrev de här under den här perioden i New York, det var ju också det att
jag kom dit, jag är ny i en stad. Jag blir lite ny för mig själv. Vem är jag? Jag är 50 år. Vad ska jag göra med mitt liv nu? Så här, vad tycker jag om? Det kändes som att hela jag fylldes av kärlek till livet. Men också att den där stan är så full av historier. Så fort man går ut så får man en historia av en människa man möter. För alla pratar med varandra. Var är du ifrån? Så händer det saker. Och det där liksom hamnade ju i de här låtarna. För det är ju oftast så för mig när jag skriver musik att sången har en bild eller en film, en känsla, en historia. Men den där historien kan ju blandas av någonting som jag har varit med om. Det är ju liksom inte verkligheten här. Det handlar ju om känslor bara, ett känsloläge. De där sångerna blev väldigt speciella och jag liksom skrev klart dem och så tänkte jag att jag översätter dem till svenska när jag kommer hem. Men de ville som inte få ett annat språk. De var klara, sa de. Rör mig inte. I'm changing the name of black to black. Don't care if what I give. Det var också som ett slags farväl till New York och till USA kanske. Den där besvikelsen som jag känner över att det där landet under så lång tid har varit på väg någonstans som man inte riktigt vill. Den där unga, stolta demokratin håller på att liksom bara vaporiseras på den vänster.
Nej, men jag tänker alla vi svenskar har ju liksom åtminstone kulturellt ett förhållande till USA. Just nu är det ju någon slags landssorg. Så.
Ja.
Försöker du sätta ord på det också eller snarare sätta musik till det också?
Nej, men det är ju någonting som jag känner nu efteråt. När albumet är färdigt så känner jag att okej, farväl. Det är så sorgligt. Det är inte bara vi i Sverige. Det är liksom hela Europa som känner den här sorgen över att vår kompis där borta har vänt oss ryggen på något sätt. När började det? Hur kunde vi vara så naiva? Hur kunde vi vara så blinda för omvärlden? Hur kunde vi vara så historielösa? Hur kunde vi liksom vara så egoistiska att vi bara har tittat på oss själva de senaste 10-15 åren kanske?
Är det någonting annat med din musik när du sjunger på engelska?
Ja, det gör det ju. Det är två helt olika uttryck. Jag skriver ju ibland musik på blajengelska eller på engelska så här, för att det blir andra melodier. Svenskan är ju väldigt härlig med sina konsonanter och liksom uttryck så där. Men engelskan är ju ändå popspråket. Det har varit väldigt skönt för mig att få liksom wow åka ut i engelskan. Väldigt skönt att få uttrycka sig på det sättet. I'll call you when I'm gone. I'll call you from the eye of the storm. I'll call you when I'm gone. A thousand million million miles away cold.
Låtar. För, alltså, det är som att du använder repetition mycket mer på engelska. Jag tänker att man kan tillåta sig själv det på engelskan. Och att stanna kvar i en fras och liksom bygga musikaliskt. Och att låtarna då på det sättet blir annorlunda.
Jo, så är det kanske. Men jag tror också att de här låtarna är väldigt amerikana. Jag är ju uppvuxen med brittisk popmusik och har älskat det. Och det har ju sitt uttryck. Men de här är amerikana. Och det i sin tur är väl påverkat av allt som åkte in i huvudet under de där åren av TV:n står på och man hör rrrr, för att jag lyssnar ju inte på musik direkt. Men det kan ju hända också eftersom engelskan inte är mitt språk, så kan jag tillåta mig saker som jag inte skulle tillåta mig på svenska.
Som till exempel?
Nej, men alltså svenskan är ju där, den måste vara så här fin, du vet. Jag måste kunna läsa den och tycka om den. Det behöver jag inte kunna göra på engelska. Och samtidigt så kan jag också, eftersom jag inte är engelskspråkig, så kan jag leka med det på ett sätt som jag säger så här, ja, det spelar ingen roll. Fattar du inte? Nej, det spelar ingen roll. Det här är känslan. Du vet, rrrrt. Så kanske jag uppfinner grejer på engelska som inte finns.
Hämmande utan det är frigörande liksom.
Ja, oj ja.
Vad har det blivit som har varit annorlunda då?
Ja, du. I slutändan så bakas ju det där ihop till den här liksom degen som är jag, och sen så åker den in i ugnen och sen så kommer den ut som Eva Dahlgren i alla fall liksom. Så är det ju.
Eva Dahlgrens nya album Alphabet City Songs Lost and Found album släpps imorgon. Och mer musik ska det bli här i P1 Kultur. Sen början av 1980-talet så har Fläskkvartetten stått mitt i en slags korsväg i svenskt musikliv. Som länken mellan klassiskt och topplista. De har samarbetat med alla från Freddy Wadling till Robin, Tåström till Titio. Men för knappt 10 år sedan så bröt bandet samman i en bitter rättighetsstrid som till slut fick avgöras i rätten. Och nu kommer Fläskkvartettens första skiva som trio. Ett arbete som började i askan efter sammanbrottet. Det berättar Fläskkvartettens Krille Olsson.
Man kan säga arbetet på det. Vi hade ju en liten en rättstvist ett tag där om vilka som skulle vara medlemmar och vilka om namnet och hur vi skulle ha det. Och sen efter den var avklarad, då var vi liksom lite desillusionerade och undrade lite hur vi ska fortsätta jobba. Vi var klara över att vi ville göra det, men visste inte riktigt hur. Och så kom vi väl liksom fram till att, ja, men vänta, man gör musik, då vill man göra skivor. Det har vi alltid velat göra förut. Det ska vi göra.
Den interna stormen har lagt sig.
Avtal uppgjorda i domstol, kvartetten är numera, namnet till trots, en trio. Efter att under ett decennium knappt alls spelat ute och framförallt gjort musik till film och tv-serier började lusten till att göra ett nytt album gro under pandemin. Att det tagit 18 år sedan den senaste skivan handlar inte bara om juridiska tvister. Att det tar tid handlar också om hantverket i sig.
Det tar lång tid för oss att göra musik av flera orsaker. En orsak är att de spelar monofoniska instrument, stråkmusikerna. Så det tar lång tid att bygga. Det är inte som ett keyboard eller en gitarr där man får ett klart ackord på en gång. Så Mattias och Örjan får börja med att spela flera gånger helt enkelt för att täcka upp alla stämmor. Och sen har vi oftast ganska tjocka liksom klanger, så att det kan vara att de spelar en gång elektriskt och då kanske det ska vara fyra stämmor, så då spelar de två gånger var. Sen kanske man vill dubba det där för att få ett ännu större ljud, ja. Och sen ska det spelas akustiskt kanske på det där, och sen börjar vi hitta på små roliga detaljer i det där, och så måste någon spela en bas och då blir det det. Och sen så brukar jag få spela trummor. De brukar tjata på mig att jag ska göra det, och då sker det i något läge där, och sen som sagt så håller man på med de här små brodyrgrejerna, konstiga effekter, och det där var ett coolt ljud, kan du inte göra det där igen, eller gör det varje gång. Så där.
Genom åren har Fläskkvartetten gjort sig kända för att dra in vokalister från alla möjliga håll. Freddy Wadling är den som kanske har blivit mest förknippad med kvartetten. Men också Tåström, Titio, Robin, Nina Persson från Cardigans sjunger på tidigare skivor. Till den nya skivan, An Epidemic Sound, har de hittat en ny generation sångare. Jelly Crystal, Esther, El Perro del Mar.
Men vi väljer väl först folk som vi känner är intressanta på ett eller annat sätt. Eller av en eller annan anledning. Och sen om de då nappar och liksom vill vara med och göra någonting. Då får de den här musiken och så får de hitta på egentligen vad de vill. Ju konstigare desto bättre i princip. Vi har en föreställning om att när vi samarbetar med någon, så ska ju det vara att vi ska göra någonting som vi inte normalt sett riktigt gör. Att det ska låta på ett sätt som vi normalt sett inte gör. Och det ska gälla för dem också. Så man måste liksom locka ur dem lite ur sitt lilla fack. Och vi ska också knuffas fram ur vårat då på något sätt.
Kan du se någon gemensam nämnare i de vokalister ni fastnar för? Liksom? Har de något gemensamt?
Ja, de måste ju ha. Och det gäller väl, det skulle vara liksom, skulle vi gälla alla vokalister egentligen överhuvudtaget, att de har ett väldigt starkt uttryck och att det finns en person eller en personlighet som hörs i rösten. Liksom. Det gäller ju alla musiker egentligen, att man, det finns ju många som är skickliga på att spela, men det är ju ganska få som man vill lyssna på. Det handlar ju liksom om att ha ett inre brinn som ska lysa igenom. Ja, det gäller ju precis allt och alla. En författare har sitt språk. Det är ju inte bara en historia som kan vara helt genial, utan det handlar ju också om ett språk som lockar med. Liksom. Bildkonstnärer är samma sak. Det är ju inte de som är skickligast alla gånger som är de som är intressanta att titta på. Ja, så är det ju med. Det ska beröra på något sätt. Och det ställer ju höga krav på vokalister just. These days I wake up and get out.
You and the Fläskkvartetten har en lång vindlande historia som började 1972 i källaren på Musikhögskolan i Stockholm, där tre av ursprungskvartettens medlemmar började tänja på den klassiska musikens gränser.
Och de var väl lite liksom misfits då, eller liksom lite annorlunda, lite vid sidan, ville väl spela någonting annat. Och ingen av dem är särskilt lätta att liksom anpassa. Jag tror de har varit väldigt lyckligt lottade att de hittade varandra. Annars så vet jag inte riktigt hur det skulle ha gått för dem allihopa.
Över fyra decennier har gruppen funnits under namnet Fläskkvartetten. Nu med bara två medlemmar kvar från starten, men ändå tycks samma konstnärliga vision stå fast.
Vi har en ambition om att göra musik som inte finns. Och ja, det är väl egentligen det man kan säga om det, faktiskt. Det tycker jag är viktigt, att man har, att man försöker i alla fall. Och ibland blir det bra, och ibland blir det kanske lite sämre då. Ibland blir det kanske jättedåligt, det vet jag inte så noga. Men att ambitionen att göra någonting nytt är en hederssak, tycker jag.
Mm. Varför är det där viktigt då, att göra musik som inte finns?
Ja, annars behöver man väl inte göra musik, då finns den ju redan. Det var en jättekonstig fråga. Är det inte? Ja, men det är inte mjölk vi håller på med. Liksom. Det måste ju vara färskt. Men musik behöver inte vara färskt. Om det låter exakt likadant som det gjorde 1982 eller 78 eller 63 eller 95 eller som för två år sedan, eller den förra hitten som spelades på radio. Ja, men den finns ju redan. Varför ska du göra en till? Du måste ju försöka göra något nytt, annars så stagnerar det helt. Och då är det... Ja, folk är ju bra på det där, men det har aldrig lockat varken mig eller oss, som definitivt inte oss som grupp.
Det var Eskil Krog Larsson som pratat med Krille Olsson från Fläskkvartetten. De släpper albumet An Epidemic Sound imorgon. Det blir dags för en radioessä från OBS som idag kommer med en glad nyhet. Jordens undergång är inte nära, inte ens människans. Och flera saker går faktiskt åt rätt håll. Tyvärr verkar det långt ifrån tillräckligt för att hindra samhällen och de stora ekosystemen från att kollapsa. Författaren Eva-Lotta Hultén funderar över konsten att vara hoppfull och förtvivlad på samma gång.
Jag var 12 när jag besökte London för första gången och betraktade miljonstaden med stora ögon. De många mörka byggnaderna gav en särskild känsla. Men så gick jag förbi när en av dem rengjordes. Det visade sig att huset inte alls var naturligt svart utan ljust sandfärgat. Staden stank av alla luftföroreningar och jag borrade ner näsan i halsduken för att slippa känna. Men när jag snöt mig på hotellrummet på kvällen blev näsduken ändå svart. På 1990-talet kom 2/3 av Storbritanniens elektricitet ännu från kol. Sedan dess har andelen minskat snabbt och ligger nu på mycket låga nivåer. De senaste gångerna jag har besökt den engelska huvudstaden har det gått lätt att andas. Det går att förändra saker till det bättre, men det är bråttom. Har du hört det förut? Det kan inte vara lätt att vara klimatforskare och tvingas balansera mellan att slå larm och att försäkra att det fortfarande går att göra saker för att hejda förloppet. Om vi inte tror att det går så lär ju heller ingen försöka. Men om inte allvaret framgår så finns en risk att vi inte agerar tillräckligt kraftfullt, tillräckligt snabbt. Av de 9 planetära gränser som inte får överskridas för att vi ska kunna leva säkert så har redan 6 passerats. Och ännu värre än för klimatet är läget för den biologiska mångfalden. Utrotningstakten är just nu mellan 100 och 1000 gånger högre än normalt. I ett antal år har jag lidit av klimat- och miljöångest. Inte en sån där lagom som kan få en att shoppa second hand och sluta flyga, utan en dödskramande som gjort det svårt att tänka på något annat och fått mig att böla på klimatmanifestationer, trots att det finns få saker jag tycker sämre om än att andra ser mig gråta. Oxford-forskaren Hannah Ritchie led som yngre av samma mörka och livsfientliga klimatångest. Det ledde till ett liv av kontroll och anpassningar som liknar det ätstörda kan beskriva. Allt kretsade kring att göra så litet miljöavtryck som möjligt. Men så såg hon en föreläsning med Hans Rosling. Han visade hur mycket som blir bättre i världen och hon beskriver det nästan som en frälsningsupplevelse. Sedan dess har hon ägnat sin forskargärning åt att sammanställa data om läget i världen. I sin bok Not the End of the World tar hon död på en rad missförstånd och visar att utvecklingen på många områden går åt rätt håll. Ritchie menar att undergångsbudskap skadar mer än de gör gott eftersom de riskerar att förlama oss. Ofta är de heller inte sanna, vilket får forskare att se ut som idioter och minskar förtroendet för deras slutsatser, skriver hon. Men, tänker jag, detsamma gäller väl om man som forskare utropar lösningar och räddningar som sedan inte infrias. Och att vi blir handlingsförlamade av skrämmande budskap saknar faktiskt stöd i forskning. Tvärtom leder rädsla ofta till konstruktiv handling. Merparten av världens länder har lovat att nå netto nollutsläpp och det kommer att tvinga oss att omforma våra energisystem. Att ändra hur och vad vi äter, hur vi förflyttar oss och hur vi bygger. Mycket gott händer redan på dessa områden och i teorin kan det förstås förbli så. Men den luriga verkligheten kan alltid komma emellan i form av galna världsledare, krig och konflikter eller en vald regering som tycker att tillväxt är viktigare än hållbarhet. Det är ett evigt trixande med siffror och alltid stort motstånd när ekonomin drabbas. Vi har ju invaggats i tron att allt ska kunna fortsätta i stort sett som vanligt. Ja, att det till och med kan bli bra för svensk ekonomi med klimatförändringar. Skidturister kanske börjar åka till Sverige istället när vintrarna uteblir i Alperna. Jippi! Den liberala demokratins starkaste lim är ekonomisk tillväxt, skriver essayisten Michiko Kakutani i boken The Great Wave. Så länge vi kan dela på tillväxtens frukter så är det politiska maskineriet ganska lätt att hålla igång. Försvinner eller monopoliseras frukterna av några få kan det däremot bli otäckt när de som uppfattar sig som förlorare söker syndabockar. Kanske särskilt vill jag tillägga i ett kulturellt klimat som vårt, där var och en är sitt eget varumärke och sin egen lyckas smed. Det vi behöver åstadkomma är dessutom överväldigande stort. I boken En jord för alla beskriver en rad framstående forskare och policymakare hur kriser inom klimat och miljö, ojämlikhet, fattigdom och livsmedelsproduktion hänger ihop. Precis som Ritchie pekar de ut framsteg och goda utvecklingskurvor, men de är också tydliga med hur omfattande problemen är och vad som ligger framför oss. De ordinerar statligt ägande i banker, globala skatter, medborgarfonder för omfördelning av rikedom och pengar till omställning, skuldavskrivning för fattiga länder, lägre konsumtion i rika länder, en total omställning av matproduktion och markanvändning och lite till. De menar att detta faktiskt går att åstadkomma. Vi kan och vill ju. I G20-länderna stödjer en stor majoritet av medborgarna tanken att deras lands ekonomiska prioriteringar bör förskjutas från vinster och ökat välstånd till att fokusera på mänskligt välbefinnande och skydd av ekosystemen. Men tror forskarna verkligen på denna stora förändring själva? Tror jag på den när jag nu berättar om den? Är det realistiskt med en omställning i den skala och med den hastighet som krävs? Eller är det något vi väljer att tro för att trösta oss själva? Vårt behov av tröst är ju, som Stig Dagerman konstaterade, omättligt. När ett system faller samman öppnas utrymme för något nytt och de goda idéerna om hur det ska se ut är många. Kanske väntar en bättre värld längre fram. Frågan är i så fall hur vi ska ta oss dit på ett hyfsat säkert sätt. Michiko Kakutani konstaterar att i kaotiska perioder så går det gamla systemet sönder långt före det nya har blivit stabilt. Och forskarna i En jord för alla påpekar att risken för samhällskollapser är överhängande redan innan de riktigt stora ekosystemkollapserna sätter in. Vi kan inte längre räkna med varken förutsägbara förutsättningar i naturen eller med den relativa samhälleliga stabilitet som vi byggt upp sedan andra världskriget. Det ser ut att vara en skakig väg som ligger framför oss. Nu kanske du längtar efter en lugnande slutkläm, så här kommer den. Livet på jorden kommer vi inte att klara att utrota hur illa det än går. Liv i många olika former kommer finnas kvar och människan som art har goda chanser att hänga med ett bra tag till eftersom vi är allätare och fenomenala på att anpassa oss. Dessutom, avskogningstakten i Amazonas har sjunkit. Vi producerar redan idag tillräckligt med mat för att ge alla människor på planeten en hälsosam föda. Och energianvändningen per capita i världen har fallit med omkring 25% sedan 1960-talet. Men glöm för den sakens skull nu inte det jag talade om tidigare. Tröst bör inte användas som ett draperi framför klarsyn.
Det sa journalisten och författaren Eva-Lotta Hultén. P1 Kultur är slut för idag, men imorgon har vi ett fantastiskt program till dig. För röstningen är avgjord, ni lyssnare har valt vinnaren och imorgon så berättar vi vem som får Sveriges Radios Nobelpris 2025. Några av landets allra finaste författare har specialskrivit 5 radionoveller. Det står mellan VS 50 av Agri Ismail i uppläsning av Gunilla Rör, Skallarna av Sara Gordon i uppläsning av Peter Haber, Gustafssons hundar av och med Kristoffer Karlsson, Älgsönerna av Martin Engberg i uppläsning av Ann Petrén, Köldhålet av Sanna Samuelsson i uppläsning av Malin Vispe. Och du kan lyssna på alla noveller i appen Sveriges Radio Play. Och så ska du lyssna på P1 Kultur imorgon klockan 1. Producent idag Eskil Krog Larsson. Producent för OBS var Olof Åkerlund. Reportrar Sara Ek och Helene Alm. Tekniker André Ljungberg. Jag heter Lisa Wall.
I veckans samtal med stil som vi hör fredag förmiddag är det premiär för frågor till modedoktorn Susanne Ljung. Vi ska höra en bit ur programmet. Först Samanda Ekman.
Alla vet ju att det liksom ingår i titeln doktor att då och då svara på frågor. Och nu har vi ju en livslevande modedoktor här på STIL och det är du Susanne. Och idag är då äntligen dags. Vi har gått ut på vår Instagram och efterlyst er lyssnares frågor.
Ja.
Innan vi börjar, vilken är den vanligaste modefrågan som du får?
Men jag får inte så många frågor faktiskt.
Ingen?
Nej, rätt sällan.
Då kanske du får göra dig redo nu, för att det kan ju droppa in en och annan fråga i framtiden eftersom vi nu öppnar upp den här dörren. Och nu riktar jag mig till dig som lyssnar. Har du en fråga till Susanne, så skriv till oss på Instagram eller mejla oss. Då börjar vi.
Yes.
Hej Stil. Jag har ärvt en rätt ball mörkbrun minkpäls från min mormor. Och den passar faktiskt oväntat bra. Jag har också uppfattat att det är inne med päls. Men jag känner mig osäker på om det är socialt accepterat att bära den. Skulle känna mig aningen otrygg i att ha den på mig. Men vet egentligen inte varför. Är det skillnad på att bära vintagepäls jämfört med att köpa en ny? Vad tycker Susanne?
Ja, men jag befinner mig faktiskt själv i ett liknande läge, för jag har nyligen rensat ut mitt föräldrahem och behövt göra mig av med massor av grejer, bland annat då en päls.
Hör fortsättningen av Susanne Ljungs svar i Samtal med stil efter 11 fredag förmiddag här i P1. Och frågepodden kan du redan nu höra i appen Sveriges Radio Play. Nu klockan 4 är det dags för nyheter i P1.
Ekot börjar i Syrien. I samband med massakrerna nyligen mot alawiter och kristna så kidnappades också många kvinnor. Vår korrespondent har talat med en man som av rädsla för repressalier vill vara anonym, men som försäkrar att han med egna ögon sett hur många kvinnor förts bort av vad han kallar utländska jihadister.
Ja, försäkrar han. Jag såg det själv, hur de slängde in dem i bilar eller på flaken och körde iväg. Han berättar också om en vän till familjen. En 12-årig flicka som gjorde våldsamt och ursinnigt motstånd när de försökte föra bort henne. Flickan dödades då inför ögonen på sin mamma. Flera som jag talat med säger samma sak, hur de sett kvinnor kidnappas av jihadister, ofta utländska, och att de inte hört av kvinnorna sedan dess. Vi har inte hört någonting sedan de togs av de utländska mujahedinkrigarna från Afghanistan och Pakistan. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
I USAs huvudstad Washington ska nu det som president Trump kallar ideologiskt olämpligt innehåll rensas ut från alla de statliga museer som ingår i institutionen Smithsonian, bland dem Air and Space Museum och National Museum of American History. Enligt Trump så har under det senaste decenniet objektiva fakta ersatts med ett förvrängt narrativ som varit drivet snarare av ideologi än sanning. Benjamin Ingrosso blev den stora vinnaren på Grammyskalan igår kväll. Han fick pris för årets artist, årets låt, årets album. Carola Häggkvist fick sin första Grammys, ett hederspris, och postumt belönades också den mördade rapparen C. Gambino. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
P1, Sveriges Radio.
Nu ska det handla om Mumintrollens psykologi. I en återutsändning från torsdag förmiddagen.
I år är det 80 år sedan den första boken om Mumintrollen, Småtrollen och den stora översvämningen publicerades. Och sen följde förutom bilderböcker 8 romaner om Mumintrollen och deras vänner. Först äventyrliga och ljusa och sen mer komplexa och mörkare. De här böckerna har följt mig genom livet och ju äldre jag har blivit desto mer har jag funderat över Mumintrollens psykologi. Går det att förändras som person och kan även neurotiker älskas av andra? Välkomna till förmiddag med mig Louise Epstein. Hej och välkommen Boel Westin, professor emeritus i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet. Hej.
Hej.
Vilken av Tove Janssons gestalter har du lättast att identifiera dig med?
Från början så var det Mumintrollet. För det var honom jag mötte först, kan vi säga, i en bok som jag fick när jag var 6 år, som heter Trollvinter.
Du var bara 6 år?
Ja, jag var 6 år. Och den handlar väldigt mycket just om Mumintrollet. De andra figurerna finns i bakgrunden för de ligger och sover.
Han ska klara sig helt själv.
Han ska klara sig själv genom en vinter. Och han är väldigt mycket, han är liksom subjektet, så att säga, huvudkaraktär.
Men varför tror du att du hade lättast att identifiera dig just med Mumintrollet?
Jag tyckte väldigt mycket om honom. Och jag tyckte också att det var liksom synd om honom. Han var alldeles ensam. Mamman låg bara och sov hela tiden. Och han fick klara sig själv och det var ganska plågsamt ibland. Men han försökte ändå så gott han kunde. Även om det ibland blev...
Han kämpar. Mm. Men sen när du blev äldre, vilken Mumin-gestalt eller gestalt i Tove Janssons Muminböcker har stått dig närmast då?
Det är lite olika. Lite olika beroende på ibland hur gammal jag har varit, eftersom jag började läsa de här tidigt. Och de har följt mig då genom livet, precis som för dig. Och det kan vara lite olika beroende på sinnesstämning, tycker jag.
Mm. Och idag då? Vilken Mumin-gestalt står dig närmast idag? Det är mars.
Det var en svår fråga. Mm. Jag ska inte säga Snusmumriken eller Lilla My, för det är, tycker jag, de är idealgestalter på ett sätt. Men jag känner mig mer befryndad mot de gestalterna som är lite grann som folk är mest, om man säger så.
Ja, som får kämpa lite.
Ja.
Mm. Men vilken sorts plats är Mumindalen, tycker du?
Den har ju väldigt paradisisk karaktär. Men det här paradiset är ju under hot. Det är översvämningar, en komet som kommer och det är liksom inte något stillastående på något sätt, tvärtom. Och det är fyllt av förvandlingar och det händer väldigt mycket. Livet är inte fridfullt, finns det en gestalt som säger i en bok, och det tycker jag är en väldigt bra beskrivning av livet i Mumindalen. Sen är det ju en plats som man kanske som läsare gärna längtar till. Man skulle gärna vilja vara där själv.
Och det kommer vi kommer aldrig komma till Mumindalen.
Nej.
Men kan man skapa sig sin egen inre Mumindal?
Ja, just det. Det är många som vill göra det och många som vill vara där, kan säga.
Det är det, ja. Men då när Muminböckerna kom, den första för 80 år sedan, vad var nytt med de här böckerna?
Det som var väldigt nytt, alltså, kan man säga så här, att de uppmärksammades inte så mycket när de kom ut i mitten på 40-talet. Det var lite senare som hon slog igenom mera. Men det som var nytt tycker jag väldigt mycket bygger på att hon gestaltar ju en värld. Hon har skapat en hel värld som liknar vår väldigt mycket, men som samtidigt är väldigt annorlunda. Och sen kan hon så att säga, beskriva den här världen både i ord och i bild. Att hon gör allt sammans själv. Allting finns i hennes fantasi. Och det är en skillnad mot många andra barnboksförfattare. Det är klart att det finns andra som också både tecknar och skriver. Men hennes är, för mig är den i alla fall, väldigt speciell i det avseendet. Och sen är det också att hon tar läsarna på väldigt stort allvar.
Mm. Hon sa ju det, att hon var inte rädd för svåra ord, för hon tänkte sig att barnen skulle lära sig dem och att texten skulle bli mer lockande om man inte fattade allt.
Ja visst, och det är ju också långa ord som man liksom kan dela upp i stavelser och som man kan liksom försöka säga för sig själv också. Det var jag väldigt fascinerad av som barn.
Den första Muminboken publicerades ju då 1945 och den sista sent i november 1970. Och under de här 25 åren så ändras tonläget i böckerna och några gestalter försvinner också, som Sniff och Mumintrollets käresta Snorkfröken. Vad tycker du att det säger om Tove Janssons utveckling som författare att de här gestalterna, att de försvinner, de faller ifrån?
Ja, hon... På ett vis kan man se de här böckerna som nu skrevs under en 25-årig period som en form av att hon har Mumindalen som en sorts scen, och sen har hon olika roller i den, rollbesättningar helt enkelt. Hon kallar fram olika och låter andra liksom sjunka bakåt. För att i början, det finns en del gestalter är väldigt mycket representationer av någonting, att man representerar en egenskap eller ett visst beteende eller någonting sånt. Och Sniff och Snorkfröken, de dyker upp lite grann i senare böcker, men då som minnen av någonting. Och jag tror det finns också en novell om Sniff senare, som bygger just på det som är hans svaghet, nämligen begäret efter ägodelar.
Ja, han har inte lätt, Sniff.
Nej,
Nej, men jag tänker också att de kanske inte hade så många nyanser som de andra som fick vara kvar.
Nej, det är möjligt att man kan se det så. Jag tyckte, men det som är spännande med hennes figurer är just ibland att de har en del nyanser, fast man inte tror det kanske först. Som Snorkfröken, som jag ibland kan tycka är liksom underskattad på det sättet att hennes femininitet får ta över intrycket av henne. Att hon har väldigt många smarta idéer om hur man ska klara sig av besvärliga situationer, där hon löser det hela väldigt snabbt mellan hennes manliga vänner, tar i alla fall hennes bror speciellt, Storken, som tar en väldigt tid på sig att gå igenom olika idéer till lösningar.
Och hon kan fixa komma det till kärnan direkt. Alltså.
Exakt, mm. Ja. Mm.
Men vad tycker du det säger om Mumintrollet att Tove Jansson, hon tröttnar aldrig på Mumintrollet?
Ja, hon beskriver ju honom i väldigt många i böckerna, hon gör en serie och så vidare, men hon blev väldigt trött på Mumintrollet.
Jo, men för att det var mycket uppmärksamhet, ja. Men just som romangestalt så får han ju vara med.
Ja, han får vara med från början till slut, fast inte i den sista boken. Där är det ju inga Mumintroll med egentligen i handlingen.
Nej, men de är gestalternas tankar.
Mm.
Och vi kommer prata mycket om det. Men Mumintrollet, vad är det för en sorts romangestalt egentligen?
Det är om man bortser liksom från hur han är visuellt skildrad, så är det ju en person eller en karaktär som både är barn och vuxen på en och samma gång. Framförallt i början av de tidigare böckerna så är det väldigt mycket så. Att de är, visserligen ser Muminföräldrarna Muminföräldrar, men han är ändå med på lika villkor. Det finns en samhörighet där över generationsgränserna som är spännande.